الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حديث 468 كتاب المساجد من بلوغ المرام vem läser 268 och 269. Berakam.
Nej, bismillah. Och han sa, Allah sände ut, sallallahu alaihi wasallam sa, den som hör någon efterlysa borttappat boskap i moskén ska säga, må Allah inte ge dig tillbaka det. Moskéerna byggdes inte för detta, rapporterad av muslim. Ja, och han berättade att Allah sände ut, sallallahu alaihi wasallam sa, om ni ser någon köpa eller sälja i moskén, säg då till honom, må Allah inte ge dig vinst i din handel. Rapporterad av An-Nasa'i och At-Tirmidhi, som ansåg den vara godtagbar.
Naam. Ahsant. Dessa två hadither handlar om vad man inte ska göra i moskén och vad moskén inte är till för. Den första hadithen nämner att profeten alaihi salatu wassalam fördömde den som efterlyser borttappade objekt i moskén. Yani söker efter det, hittar gods, borttappade saker i moskén. Och om en person då ropar ut i moskén, har någon sett mitt får? Har någon sett min häst? Den är bortsprungen. Har någon sett min katt? Så säger man till den här personen, må du aldrig finna dem. Eller må du inte finna dem. Må de inte komma tillbaka till dig. Taubikhan. Yani för att klandra honom. Och sätta honom på plats så att han ska förstå att moskén inte är till för detta. Detta distraherar, detta stör. Utan moskén, som profeten Muhammad a.s. sa, är till för det som de är till för. Jag vill säga att de är till för de tre sakerna som nämndes i andra hadithen. Att göra salah, att läsa Koran och att göra dhikr. Och vad som liknar detta. Så moskén är inte en plats där man ska efterlysa saker som man har tappat bort. Ja. Och vad man kan göra idag i dagens moskéer, om du hittar någonting i moskén, du lämnar den till receptionen eller kontoret utan att annonsera i mikrofonen, jag hittade en klocka, så går du och lämnar den i kontoret. Och det är det som är maruf i denna tid, att har man tappat någonting så går man till respektive ansvarig och söker sitt objekt. Och alhamdulillah, då faller man inte inshallah in under denna hadith. Okej? Men att man däremot tar micken och säger, har någon sett min klocka? Har någon sett min mobil? Eller vems mobil är det här? Det är inte tillåtet. Och ibland det händer att man kanske faller in i det av misstag, men det är någonting som man ska då låta bli. För moskéerna är inte till för detta. Den andra hadithen handlar om förbudet av att köpa och sälja och att göra affärstransaktioner i moskén. Och där så säger Allahs sändebud alaihi salatu wassalam, om ni ser någon köpa eller sälja i moskén, så ska ni då säga till honom, la arbahallahu tijaratak, må Allah inte ge dig vinst i din handel. Berättade av Nasa'i och Tirmidhi, som ansåg den vara hasan. Nah. Det är inte tillåtet i islam att handla, köpa och sälja i moskén. Och Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah säger i förklaringen av denna hadith. Nah. Han säger först och främst, man säger då till personen, må Allah inte ge dig vinst i din handel. Den som säljer eller vill köpa någonting är ju ute efter vinst. Är det inte så? Varje person som köper och säljer vill ha vinst och undvika förlust. Då gör man då dua att personen inte ska uppnå vad han söker. För att sätta honom på plats. Och att det inte är tillåtet att köpa och sälja i moskén. Och Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah säger att från al-fawaid, lärdomarna av denna hadith, är att det är tillåtet att köpa och sälja utanför moskén. För då förbudet begränsas till moskén, så tyder det på att det är tillåtet utanför moskén. Taib. Han säger också att hadithen tyder på att det är haram att köpa och sälja i moskén. Och det spelar ingen roll om det handlar om, för när man köper och säljer i islam, vi har det som kallas för al-ijab wal-qabul. Det vill säga, jag säger till dig, köp pennan, Taib. Det är ijab, yani. Köp den för 10 kronor. Och då säger du, jag köper den. Det är kabul, att du accepterar. Okej? Okay? Vilket idag kanske är mer vanligt under stora affärsavtal och liknande. Du har ett avtal, man läser det, vill du, han skriver under, jag vill, jag går med på att köpa. Taib. Sheikhen säger att båda är förbjudna. Och även om en av dem sker utanför moskén och den andra i moskén, så är det också förbjudet. Hur? Ni är på väg in i moskén. Och utanför moskén så säger jag, brorsan, vill du köpa min penna? 10 kronor. Han är tyst och ni går in i moskén och han säger, jag köper den. Då skedde halva handen utanför moskén och halva inne i moskén. Eller hur? Taib. Eller tvärtom. På väg ut från moskén. Jag säger, vill du köpa pennan? Så går ni ut och han säger, jag köper den. Det är också haram i islam. Det är inte tillåtet att gärna göra dessa saker. Sheikhen tar upp en jätteviktig fråga som är av högsta relevans idag. Och det är om du är i moskén och någon ringer till dig och säger, bror, vill du köpa en bil? Till exempel, vill du köpa min bil? Det är jättebra deal, du får kompispris, bla bla bla. Får du då säga ja? Får du det? Eller räknas det som handel? Det är telefon. Bilen är inte där. Killen är inte där.
Det blir som den här halva i moskén, halva utanför.
Ja. Och det är ett handelsavtal. Handelsavtal som man då gör i moskén. Även om den andra personen inte är där. Så sheikhen säger att det är förbjudet, det är inte tillåtet. Så tänk på detta. Och vad som finns idag som inte fanns på sheikhens tid, det är det här med att köpa och sälja på nätet. Och det har samma dom. Du sitter i mobilen, kollar på Blocket, du kollar på Alibaba, jag vet inte vad de heter, alla hemsidor. Ja? Du ska beställa någonting, ja, mashallah, billigt. Du ska köpa en ny laddare till mobilen, klick. Alltså, det är haram, det är inte tillåtet. Moskéerna är inte till för detta. Taib. Får varken köpa eller sälja.
Kolla
då. Alla. Jag tror Sheikhen nämner det i slutet här. Vi kommer till den punkten. Att prata om varor. Att prata om varor. Men samtidigt, moskén är inte till för det heller. Att du sitter och kollar på Blocket i moskén. Utan moskén är till för att du gör dhikr, läser Koran och gör salat. Pratar om kunskap och liknande. Ta en annan fråga som är relaterad till handel. Är det tillåtet att hyra någonting i moskén? Yani, jag säger till dig i moskén, vill du hyra min lägenhet? Och han säger okej. Okay. Är det tillåtet?
Nej.
Precis, det är inte tillåtet för det är också en form av handel. Taib. Att hyra tjänster. Att jag säger, kom och måla mitt hus på lördag så får du 5000 kronor. Köper och säljer ingenting fysiskt.
Inga.
En tjänst.
Men det är handel.
Det är handel, precis. För du köper en tjänst. Du köper ett arbete. Och det är också handel. Ahsantu. En annan punkt som Sheikhen tar upp. Han säger att hadithen bevisar att allt utöver handelsavtal i moskén är tillåtet. Gärna i alla andra former av avtal. Som han säger till exempel el-hibba, gärna gåvor. Ibra och mina dain, också en jätteviktig punkt, att betala tillbaka en skuld. Yani, jag lånade 5000 spänn av en broder, får jag då ge tillbaka dem i moskén? Och sheikhen säger ja. Och samma sak, du får låna ut pengar i moskén, för det är inte handel, eller hur? Det är ingen som kallar lån för handel.
Vem var
sheikhen? Han säger också aqdun nikah, att förrätta vixlar i moskén är också avtal som är tillåtna och inte faller in under handel. Även trots att det finns i nikah mahar. Eller hur? Det är ett avtal på att ge en summa. Men det är inte handel. Och samma sak sheikhen nämner senare. Aqd al-khul. Att man gör avtal att upphäva äktenskapet. Vilket också är bi'iwad. Yani med att kvinnan betalar tillbaka hennes mahar. Det är också tillåtet, för det är inte heller tijara, det är inte heller handel. Nej. Sheikhen säger al-khulasa, Sheikh ibn Uthaymin. Slutsatsen. Annama kana aqdu mu'awada fa huwa kalbay'. Att alla former av avtal som är mu'awada, det vill säga där man får någonting gengäld. Du ger och du får. Det är yani fa huwa kalbay', det är som handel. Wa ma kana tabarru'an aw laysa fihi mu'awada aslan, yani laysa salihan lil mu'awidi lil mu'awada fa huwa ja'iz. Och vad som är tabarru'an, det vill säga att man skänker eller ger någonting, avsäger sig någonting, det är tillåtet. Där det inte finns någon vinst. Och därför tar han upp den här frågan om tiggare som är i moskén. Vilket vi ibland kan se i muslimska länder. Och även i Sverige har det tyvärr börjat komma folk som är så fattiga att de tigger. Är det handel? Att han sätter sig och säger kan jag få 100 kronor? Är det tillåtet att ge honom i moskén? Eller är det handel? Det är sadaqa, det är tillåtet. För det finns ingen mu'awada, det finns ingenting. Du får gengäld. Du ger och du får ingenting. Då tar sheikhen upp en fråga. Du vill ge honom en 50-lapp. Okej? Okay? Han har sin skål där. Han har lite pengar. Och du vill ge honom en 50-lapp, men du har bara en 100-lapp. Får du då ta en 50-lapp av honom och ge honom en 100-lapp? Alltså växla. Är det tillåtet? Nej, det är tillåtet. För det är inte heller handel. En annan fråga som sheikhen tar upp. Vad säger vi om de företag som hänger upp kalendrar i moskén med bönetider och längst ner står det deras logga och telefonnummer. Yani köp, yani fulans bilverkstad, bönetider. Kött, halal kött, bönetider. Det är tillåtet. Ja. Sheikhen säger stryk över namnet. Ja. För avsikten är vad? Det är reklam. Eller hur? Och för att göra reklam för din tijara i moskén. Och tyvärr är också detta någonting vi ser. Anslagstavla. Står det mekaniker, köp tårtor, restaurang, jag vet inte vad. Det är tjänster som är bra. Muslimer, mashallah. Men får inte göra det i moskén. Det har inte med moskén att göra. Taib. Och folk borde vara rädda att du inte får någon baraka i din tijara. Att du inte får någon ribh. Vilket är det du söker? En vinst. Kanske får förlust. Så undvik det och istället gör det utanför moskén. Nästa är hadith. Som berättas från Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: inga föreskrivna straff ska verkställas i moskéerna och inte heller så ska det vidtas några vedergällningar i moskén. Och författaren nämner att den här hadith är daif, den är svag. Men även om denna hadith i sig själv är svag så säger Sheikh Albani rahimahullah att hadithen har shawahid. Den har andra svaga hadither som stöder den. Och då den tillsammans alalem blir hasan. Den är godtagbar. Taib. Och även om vi säger att hadithen är svag så är dess innebörd sahih. Och det är att man inte ska verkställa straff och vedergällningar i moskén. Taib. Varför? För moskén, som vi sa innan, är inte byggt för detta. Och vad händer om en person utför ett straff, islamiskt straff i moskén, hugger handen av en tjuv till exempel, det kommer ju självklart orsaka kanske tumult, folk skriker, höjer rösten, kanske kommer blod i moskén och liknande, vilket självklart är helt yani felaktigt. Så därför är innebörden av hadithen autentisk. Taib. Och även ulema säger att al-waqi' yani själva historien vittnar om detta då profeten alaihissalam och al-khulafa ar-rashidin inte utfärdade straff i moskén. utan det utfärdades utanför moskén. Så moskén är inte till för detta.
Jag tänkte på han som var fängslad i moskén.
Men det är ingen straff. Han fick ingen straff, han var bara fången i moskén. Ja. Nästa hadith. Det berättas det från Aisha radiyallahu anha som sa att Sa'd skadades under Al-Khandaq, yani slaget vid vallgraven. Så sändebudet alayhi salatu wassalam slog upp ett tält i moskén för att enkelt kunna besöka honom. Muttafaqun alayh. Ja. Denna hadith handlar om denna nobla sahabi radiyallahu anhu, Sa'd Abu Amr Sa'd ibn Mu'ad al-Awsi, mashallah, som var en av de stora ledarna i Al-Medina. Och profeten alayhi salatu wassalam gav honom titeln Sayyidul Ansar. Yani Al-Ansars typ ledare eller mästare. Han var med i Badr och Uhud och han blev skadad i Khandaq-slaget. Vallgraven, ni vet då man grävde vallgravar vid ingången till Medina. Den som Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen. Sual. I vilken sura nämner Allah Ghazwat al-Khandaq? Ahsant. I surat al-Ahzab nämns al-Khandaq. Så han blev skadad och blev då vårdad i moskén. Och han dog sen efter en månad. Hans sår läkte inte och han dog efter en månad. År 5 hijri. Naam. Och subhanallah, profeten a.s. sa, som det finns i Bukhari muslim, han sa ihtazza al-arsh li mawti Sa'd ibn Mu'ad, att Allahs tron skakade till då Sa'd ibn Mu'ad dog radiyallahu anhu. Och i den andra hadithen ihtazza arsh ar-Rahman, då han dog, vilket bevisar på vilken stor person han var. Varför slog profeten alayhi salatu wasalam upp ett tält i moskén? Jo, det nämndes för att besöka honom, att han ska vara nära, så att han ständigt och lätt ska kunna besöka honom. Då profetens hus alayhi salatu wasalam var vägg i vägg med moskén, så att han lätt kunde besöka honom. Och ulema nämner också att folk lätt skulle kunna besöka honom, då han var en personlighet. Och det kanske skulle vara jobbigt att ta emot mycket folk hemma. Då är det lättare att han har en plats i moskén där han kan bemöta, ta emot sina gäster som kommer för att besöka honom. Och hadithen bevisar att det är tillåtet att vårda sjuka i moskén. Men självklart inte då att det stör de bedjandes eller smutsar ner moskén eller liknande. Och att man då också gör som ett tält eller en avskärmad plats i moskén. Då som profeten alayhi salam gjorde här, att han gjorde som ett tält eller avskärmad plats till Sa'd i moskén. Ja. Och det brukar ju oftast vara i den bakre delen av moskén. Eller någon plats där man inte då stör. Och idag, alhamdulillah, i de flesta moskéer så finns det rum. Så om det här skulle ske idag är det bättre att då lägga den här personen i ett rum, ett kontor eller liknande. Så han får sin han får vara gärna för sig själv. Eller kunna liksom bestämma mera än att vara på en öppen plats. Naam. Och vi pausar där för bön och fortsätter inshallah tala efter bönen.